Du lyssnar alltså på Tyresradion, 91,4 MHz. Och nu sitter jag igen på Karpstigen, hemma hos Ebbe Björkman. Och det är dags för Gustav Fröding, del 9. I slutet av förra halvtimmen, Ebbe Björkman, så pratade du om att Fröding hade träffat Hjalmar Branting. De var ungefär lika gamla. Drygt 30 år, och det var i Karlstad de träffades. Var Fröding överhuvudtaget politiskt eller socialt engagerad?
Ja, visst var han det. Man får nog säga att han var politiskt intresserad. Och han hade ju då, en tjänst. Olika tillfällen där vid Karlstadstidningen, som ju var, får man väl säga, en vänstertidning på den tiden.
Det var det mest vänsterextremistiska man kände till nästan. Det var en liberal tidning alltså.
Och då kan man ju undra om dessa hans tankar i politiskt avseende kan spåras i hans diktning.
Kan man det?
Ja, det finns faktiskt någon dikt där man har, man får ju verkligen säga att det verkligen är engagerade strofer.
Mm-hmm. Var det för rösträtten lika och allmän för kvinnor och män, eller?
Ja.
Det var väl Heidenstam det, va? Som också hade något sånt här tryck. Tryck inte... Nej, vad var det?
Jo, Heidenstam var ju också intresserad av detta. Mm. Det var han ju faktiskt. Att man skulle inte trycka ner folk. Och det var ju faktiskt Fröding också. Så han har en dikt där han ironiskt faktiskt kallar den för den gamla goda tiden.
Vi gubbar brukar ju alltid framhålla att... För 30, 40, 50, 60 och 70 år sedan var det mycket bättre.
Ja, men det var nog inte det, för det var nog väldigt svåra arbetsförhållanden som många människor hade där uppe i Värmland, i gruvor och i järnbruk. Och det kände ju faktiskt Fröding till.
Och det avspeglas i vilken dikt till exempel?
Ja, den heter just Den gamla goda tiden.
Mm-hmm.
Och... Vi kan ju läsa den.
Ja, tack.
Den börjar så här. Stjärnorna tindrade tysta för hundrade år tillbaka och skogen sov. Forsen dånade, hjulen dundrade, gnistorna sprakade, marken skakade, hammaren dunkade, tung och dov. Bälgen blåste och blästern ljungade. Kvävande hetta ur äscherna slog. Svettiga, sotiga smederna slungade släggan mot stängerna, nöpo med tängerna, formade järnet till harv och till plog. De giver oss slag för malm och spark för vårt släp och slit. De tröskar oss ut som halm och läskar oss sen med sprit. Min kärring har svälten knäckt, min dotter är brukets garn, förvaltaren själv är släkt med stackarens första barn. Han eldar oss helvetet hett med rapp och med knytnävslag. Han får allt, ett vitglött spett i nacken en vacker dag. Forsen dånade, hammaren stampade, överdundrande knotets röst. Ingen hörde ett knyst från de trampade, skinnade, plundrade ännu i hundrade år av förtvivlan och brännvinstörst.
Ebbe Björkman läste Gustav Frödings dikt Den gamla goda tiden. Det där är ju inte bara slutrim, utan det är en ganska suveränt formulerad dikt.
Ja.
Vad heter det när alla begynnelsebokstäver nästan i versrader börjar på samma ljud. Till typ bälgen blåste och blästen ljungade, eller svettiga, sotiga smederna slungade släggan mot stängerna.
Kan det vara alliteration?
Jag tror det, va?
Mm.
Senap som smakar som senap ska smaka.
Ja.
Jaha. Och hur blev han då ansedd i det småborgerliga och delvis högborgerliga Karlstad, säte för både biskop och landshövding? Denna sonson till en, nej, dotterson till en biskop, va?
Ja.
Och sonson till Jan Fröding som var...
Ja, han var ju stor skogsägare och ägde många gårdar.
Brukspatron i
Värmland. Ja, och han var ju mycket, blev ju mycket rik.
Ja.
Han var ju mycket uppskattad dessutom där i trakterna. Nej, så då skriver man på det här viset så blir man ju inte insläppt i salongerna där i Karlstadssocieteten.
De rynkade på näsan och den 30-35-årige Gustav Fröding alltså.
Ja, de människorna stod ju inte på samma politiska linje som exempelvis Karlstad-tidningens personal.
Men Karlstad-tidningen var ju, som du sa, en liberal och radikal tidning.
Ja, men biskopen var kanske inte så radikal på den tiden.
Men hur var det? Vilka var flera medarbetare på Karlstad-tidningen på den tiden?
Ja, medarbetare, det var ju hans gamle gode vän Maurits Hellberg.
På fritiden, vad hade han för kontakter då?
Jo, då var han
mer än unga damer.
Då var han naturligtvis tillsammans med Maurits Hellberg.
Ja.
Och även de övriga kanske på redaktionen. Men bland släktingarna där på, varken på, ja, speciellt på kvinnosidan, på ättlingarna till biskopen, där var han ju inte välsedd alls.
Men han hade ju medkännande systrar som var rädda om honom.
Ja, men de var ju inte i Karlstad.
Nej. Vilka umgicks han då med då? Om han blev utfryst? Du berättade förra halvtimmen, Ebbe Björkman, att Gustav Fröding inte uppförde sig så väl mot landshövdingen och därför blev injurerad av självaste biskopen.
Ja, förutom då folket på redaktionen så umgicks han faktiskt med ett par lärare på skolan. Och det var en teckningslärare faktiskt där som hade ett ganska lustigt namn. Han hette Cesar Napoleon Pettersson och de brukade ha ganska trevligt tillsammans på krogen.
Cesar Napoleon, det är annat än Ebbe och Åke det här.
Det är ovanligare får man nog säga.
Ja.
Numera.
Till och med ovanligare, ja.
Jo, så var han tillsammans med också med en vikarierande teckningslärare som heter Anders Forsberg. Och den Anders Forsberg, den får vi tillfälle att tala om längre fram, för han kommer in i bilden senare när Fröding kommer till Gröndal.
Var träffade han då dessa båda, Cesar Napoleon Pettersson och Anders Forsberg, någonstans?
Ja, de gick ju inte hem till varandra, utan de gick på krogen förstås. Och då gick de naturligtvis på Frimurarhotellet.
Jaha, i Karlstad.
Mm.
Och det fanns väl andra hotell som kanske var ännu finare, eller?
Ja, Stadt var kanske lite finare, men... Varför
föredrog Fröding Frimurarhotellet? Han hade kanske inte så god råd. Han fick inte så hög lön där på tiden.
Nej, jo, det var ju att det var en sån trivsam servitris.
Jaha, Ola fan.
Vivi Olivia Pettersson. Och han blev väldigt betagen i denna flicka som ju var... Ja, hon var 7 år yngre än Fröding, så att vid den tiden var hon väl ett par och 20 år. Hon var ju utomordentligt sympatisk och vänlig. och klandrade honom aldrig för att han drack lite för mycket, utan hon var mycket positivt inställd till honom.
Mm-hmm.
Och faktum är att han skrev en dikt till henne.
Den heter väl inte Olivia, va? Som nej, hon heter.
Den heter Fylgia.
Varför Fylgia?
Ja, alltså, Fylgia, det var ju i gammal mytologi, nordisk mytologi, så var det människans skyddsande. Den så att säga föddes på samma gång som barnet, och sen följde det människan under hela livet.
De vakade över oss.
Ja, de vakade.
Skyddade oss.
Skyddade oss, ja. Och han betraktade ju den här lilla Olivia som hans skyddsande, kan man säga. Därför hon var så väldigt inställd till honom och mån om honom.
Vet du vad Fylgia har varit i Tyresös lokala historia? Det var den tomtförsäljningsfirma som din vän Hasse Gynges pappa Carl Gynge basade över när han sålde tomter i Trollbäcken.
Jaha.
Mm.
Men den här Fylgia, det var ju en skyddsande.
Ja.
Och det blev som sagt var till en dikt.
Som lyder?
Fröding skriver så här. Fylgia, Fylgia, fly mig ej. När jag dras mot det låga mot dyn, du skygga förnäma, sky mig ej. När med lumpna tankar jag skymmer din rena gestalt, som svävar i skönhet och stjärnglans och drömmar av ljus för min syn, så nära mig, men så fjärran dock, som den fjärran, fjärran skyn. Du eftertrådda, du oåtkomliga, du flicka av skönhetslängtan, du väsen i dräkt av livets skiraste silverskir, med lyckliga drag och kärlekens skäraste törnros skimmer i hyn. Fylgia, Fylgia, fly mig ej, du skygga förnäma, sky mig ej, du min skönhetslängtan, som åt dagens sorger är min skyddande tröst i nattens syn.
Hur gjorde denna gulliga tös och servitris Olivia Pettersson? Flydde hon Fröding? Han skriver att hon är inte bara eftertrådd utan dessvärre oåtkomlig i den här dikten, Fylgia.
Ja. Hon var nämligen förlovad med en person och som hon sedan gifte sig med och flyttade bort från Karlstad.
Jaha, fortsatte han att gå på Frimurarhotellet när han fick nobben av Olivia?
Ja, fick nobben. Det fick han ju så småningom, det har du alldeles rätt i. Men det pågick ju ett par år i alla fall.
Var det en intim relation?
Nej, men han friade till henne.
Jaha.
Mm. Men hon sa ju nej. Och det var väl någon gång i slutet på 1895 skulle jag tro. Och då blev han ju förfärligt besviken. Så han lämnade ju Frimurar hotellet och övergick till Statt istället. Ja.
Hur var det med hans övriga relationer till faladamer?
Ja, se, då, nu gick det ju faktiskt riktigt snett. Därför att han ökade så att säga umgänget med både Bacchus och med dessa faladamer. Och där fanns ju en del där som ju kanske förekommer i litteraturen. Där fanns bland annat en som hette Lill-Kristin som han tydligen hade haft en speciell relation till. Och somliga påstod ju till och med att han fick en son med denna flicka.
Finns det några bevis för detta?
Nej, några bevis finns det ju inte.
Betalade han henne pengar?
Ja, det gjorde han.
Det gjorde han?
Han betalade henne pengar ganska regelbundet.
Jaha, ja, men det tyder ju på någonting i alla fall.
Ja.
Var det en prostituerad flicka, den där Lill-Kristin?
Ja, får man väl säga lite halvt om halvt. Hon hade väl kanske lite sina relationer. Men det sägs ju att hon arbetade som sömmerska.
Jaha. Hon hade aldrig åkt fast för polisen eller något sånt?
Kanske i mycket ringa utsträckning, om vi säger så.
För rotduktigt leven alltså? Jaha.
Ja, sägs det.
Jaha.
Ja, men han hade ju haft relation där med det, med Lill-Kristin och det där. Och han fick en del skuldkänslor för detta. Och med mycket märkvärdiga konsekvenser. Och det ska vi prata om en liten stund, så ska vi se vad detta innebär. Nu gick ju våren, va? Och han blev ju väldigt påverkad av detta leverne. Och sen så helt plötsligt så kommer katastrofen i april. Då
1894, när han var 34 år.
Ja, det gjorde den.
Vad var det för katastrof? Söpa ner sig våldsamt, mer än vanligt.
Han satt på stad, förstod du, och så hade han väl ätit och druckit lite. Och så satt han och rökte sin cigarr. Och då helt plötsligt så ser han hur den vänstra handen slår cigarren ur handen på honom. Så den ramlar ner på marken. Ja, han tar ju upp det naturligtvis. Men sen händer precis samma sak igen. Och då blir han ju riktigt rädd och undrar vad det är frågan om.
Vad tror du att det var frågan om? Inbillade han sig att vänstra handen slog bort cigarren, eller?
Nej, jag tror att det var nog så. Det var nog ett lättare epileptiskt anfall.
Aha.
För han hade ju haft en del hjärnskakningar och han var ju påverkad av alkohol. Och hjärnan kan ju hos vissa människor vara lite känslig kanske. Så att det kan ju ha varit ett litet sådant anfall. Men då blev han ju rädd, som sagt. Och då rusade han hem till sin lägenhet. Och där får han ju ett väldigt psykotiskt anfall. Svåra hallucinationer, både på synens och hörselns område. Och detta pågick faktiskt ganska länge. Men sen när detta gick över, då kanske i april, lite längre fram i april, så kommer han in i ett maniskt stadium. Så han gör sig iväg ut på vandring och var väl borta kanske en vecka. Och sen kommer han tillbaks och han är solbränd och fin och stark. Men han uppträder helt annorlunda än han gjorde tidigare. Han var ju vanligtvis ganska blyg och tillbakadragen. Men nu helt plötsligt blir han precis tvärtom. Han blir nedlåtande mot omgivningen. Och han känner sig för mer än andra. Och tycker liksom att han är någonting synnerligen speciellt. Och detta hörde ju kamraterna där. Och de tyckte att det var ganska egendomligt att han var så totalt personlighetsförändrad.
Hade han möjligen läst en av filosoferna på modet på 1890-talet, Nietzsche?
Ja, jag tror ju det att från att ha varit i ett depressivt stadium så kom han in i ett maniskt stadium. Det är ju så att om man nu säger att han skulle ha varit manisk depressiv, så skiftar ju detta hos vissa personer från depressivt till maniskt.
Hur slutade denna maniska period av Gustav Fröding, Ebbe Björkman?
Ja, han blev sjuk igen naturligtvis.
Han var ju det, ja.
Ja, men han återföll väl i depressionen. Mm. Och då förstod han att han måste ha hjälp.
Mm.
Och då gav han sig iväg till Göteborg till sin syster Hedda där. Och hon såg ju hur det stod till. Så att hon såg ju till att han kom in på sjukhuset. Och då kom han in alltså på Sahlgrenska sjukhuset. Där han då låg, vill jag minnas, ett par månader. Ja, sen så blev det ju Suttestad igen.
I närheten av Lillehammer i Norge, det där hemmet där den där mirakelläkaren, vad heter han, Jens Torp,
ja,
var chef.
Ja, och hela 94 här, hela hösten där, det var för honom en mycket svår tid.
Mm-hmm.
Han hade väldigt svåra psykotiska anfall. Men så kom det till en sak, att han kom in i en period där han kände intensiva skuldkänslor.
Jaha, han var ju inte för inte dotterson till en biskop.
Nej, men de skuldkänslorna bottnade i att han hade haft speciella erotiska erfarenhet och utövat speciella beteende, som han sa. Och,
med dessa damer?
Med dessa damer.
Mm-hmm.
Och då menade han det att så där ska man inte bära sig åt och egentligen ska man då bestraffas. Och då tog han och skrev en inlaga till tingsrätten i Karlstad.
Jaha, ja. Vad skrev han där då? Angav han sig själv för otuktigt leverne eller vad då?
Ja, det var precis det han gjorde. Han angav sig själv en lång skrivelse och den kom till tingsrätten och då var det ju på det sättet att hans gode vän vad heter han nu? Lindholm, Carl Josef Lindholm var tillförordnade borgmästare och han fick ju se den här skrivelsen. Och han tyckte att det var trams alltihopa. Så att den kom ju inte alls upp i tingsrätten, utan han slängde skrivelsen i papperskorgen.
Hur reagerade Gustaf Fröding på detta?
Han blev arg.
Jaså?
Ja.
Han ville bli straffad?
Ja, han ville absolut bli straffad. Så då tänkte han, jag får göra på något annat sätt. Och då skrev han en liknande skrivelse, men den skickade han till en bekant, ja, kanske en god vän, en skollärare, en frireligiös skollärare som hette Gelin. Och sen bad han denna Gelin att han skulle läsa upp detta aktstycke inför församlingen så att folk skulle få höra vilken dålig människa Gustaf Fröding var.
Och vilka synder som härjade även i Karlstad.
Ja.
Gjorde den där frikyrkopastorn Gelin detta? Läste han upp det? Vet du det?
Nej, det gjorde han inte. Utan klokt nog så gick han till Maurits Hellberg. Och Hellberg sa ju att det där ska du absolut inte läsa upp. Därför att Fröding är svårt sjuk. Så att han har skrivit detta när han har varit påverkad av sin sinnessjukdom.
Jaha.
Mm.
Det var 1894. Då var Gustaf Fröding 34 år.
Ja.
Året därpå då? Vad hände då?
Ja.
Fortsatte den
där året därpå, då, 95.
De där självförebråelserna. Det är ju märkligt att han hann med att skriva så mycket fin poesi.
Ja. Men 1895, alltså året därpå, då var han ganska frisk.
Ja.
Det var nog det friskaste år han hade under sin fortsatta levnad. Så att då kunde han börja skriva igen. Och då skrev han. Och den diktsamlingen kom ju ut 96 och den heter Stänk och flikar.
Men vänta, Ebbe Björkman, redan två år innan hade väl Gustaf Frödings andra diktsamling publicerats?
Nya dikter, ja.
Och det var väl en fin diktsamling som fick väldigt goda recensioner?
Nya dikter fick utomordentligt goda recensioner och där fick han mer betalt dessutom än han hade fått av gitarr och dragharmonika.
Och det var Bonniers som förlade hans dikter, va?
Ja, det var det.
Han började ju bli allt mer berömd då.
Ja.
Trots alla sina sjukdomar och konstigheter.
Ja, med dessa två diktsamlingar, gitarr och dragharmonika och nya dikter, så blev han ju berömd i hela landet.
Ja.
Och känd som en stor diktare.
Ja. Och Stenko Flicka kom 96.
96,
befann han sig fortfarande i Karlstad då?
Ja, i Karlstad. Nej, du menar förstås i Sötestad.
Ja, men han, 95 var han väl inte i Sötestad? Var han väl rätt frisk? Och...
Jo, 95 var han i Sötestad.
Jaså?
Mm.
Jaha.
Det var i Sötestad som han, det var i Sötestad som han skrev på dessa stänk och flikar.
Jaha.
Mm. Men så kom ju 96 och då på våren då så tyckte hans syster Cecilia att han kunde komma hem.
Mm.
Och då föreslog hon att han skulle komma då till Stockholm så skulle de kunna bo tillsammans. Och då kontaktade hon en gemensam god vän som hette Berg, en kapten Berg där i Karlstad, att han skulle åka och hämta Gustaf Fröding och ta honom till Karlstad, vilket han också gjorde. Så att Fröding blev utskriven från Sötestad den, låt mig nu se här, den 17 mars 1896.
Mm-hmm. Mm. Och sen så var han inte så länge i Karlstad förrän han lämnade stan för alltid. Nej. Du började med att läsa en dikt om hans sociala engagemang, den gamla goda tiden. Vad hade han för syn på sina medmänniskor då? Hade han medkänsla denna överklassyngling som han ju ändå var?
Ja, det hade han. Han tyckte att folk inte tog tillräckligt hand om varandra, utan folk var så väldigt likgiltiga för varandra.
Kan vi sluta med en dikt som avspeglar detta?
Ja, det är en kort dikt som heter Världens gång. Havet välte, stormen ven, vågorna rullade askligt grå. En man är vräkt över bord, kapten. Jaså. Ännu kan ni rädda hans liv, kapten. Havet välte, stormen ven. Ännu kan en lina den armen nå. Jaså. Vågorna rullade askligt grå. Nu sjönk han, nu syns han ej mer, kapten. Jaså. Havet välte, stormen ven.
Mm. Ebbe Björkman läste Gustaf Frödings dikt Världens gång och den avslutade Ebbes serie om Gustaf Fröding, del 9.